Jag vet inte hur mycket ni tycker om att baka. Det här känns som en sån här klassisk tidpunkt på året när man ska dra igång det där pepparkaksbaket. Jag vet inte om någon av er har gett sig på det någon gång med barn. Men det är ju allmänt rörigt och stökigt och man har någon idyll av hur fantastiskt det kommer bli. Ni vet, åh vad mysigt vi ska ha det och allting är frid och fröjd och det kommer bli så fina pepparkakor och alla är glada och julmusiken är på. Hemma hos oss är det aldrig så. Jag vet inte om det. Det kanske är så hos någon annan. Men hos oss är det ju alltid smått kaos. Igår skulle vi baka pepparkakor och vi kom aldrig ens till bakningen. Det var liksom där. Ta ett nytt tag idag kanske. Men jag skulle vilja säga någonting om bakning idag. Det kanske inte det jag egentligen är bäst på. Jag tycker mer om att laga mat. Bakning är ju någon form av kemi i. Det är ju ganska noga med vad man gör. Förutom just pepparkakorna då kanske. Men jag skulle ändå vilja säga något om det. Och jag har ett recept egentligen som är det enda jag bakar. Och det är nattjästa frallor. Alltså det finns ju inget enklare. Något mer som jag har testat. Ja, precis. Det brödet lyckas jag med. Det är det enda brödet som också lyckas hemma hos oss. Superenkelt, ni vet. Jäst, mjöl, vatten, lite olja, lite honung och så in i kylen. Och så är det liksom färdigt typ på morgonen. Bara smacka upp på plåten och så är det klart. Dagens baktips. Men jag skulle vilja säga någonting om detta. Och jag ska göra det utifrån en text. För det är ju inte bara att jag ska upp här och ha någon form av matlagningsprogram mer. Utan jag skulle vilja läsa en text som hör till den här söndagen. Och det är från Matteus 13. Och det står så här. Det är Jesus som talar. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när du har växt upp är det större än alla örter. Och bli till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Att himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. Alltså jag älskar de här 2 berättelserna. Den ena liksom om senapskornet som kanske inte är det allra minsta av frön, men det var det minsta av liksom örter som man planterade i alla fall på den här tiden. Det är ju pyttelitet. Men så är liksom berättelsen att när man lägger ner det i åkern, när det får landa i någon form av god jord med rätt förutsättningar, så växer det upp och så blir det det största av träd. Jag läste igår att senapsträdet, det finns ju olika varianter på senap, så det finns ju någon liksom mer fältliknande sort och så finns det ett senapsträd. De kan bli närmare 20 meter höga. Alltså det är ju liksom en enorm växt som sker ur det. Men så tänkte jag att jag talade så mycket om sådd och växt i våras. Så jag lägger lite fokus på den andra delen i den här. För den är ju egentligen samma innebörd. Som handlar om den här kvinnan som tar sin surdeg eller sin jäst och så bakar hon in det i det här mjölet och så får det bli en deg. Vi hörde en underbar berättelse i fredags när Josh Hibben i Manuelkyrkan målade liksom ut den här berättelsen hur den här kvinnan står och bara, du vet, skvätter mjöl överallt. Och jag tänkte på mitt pepparkaksbak som aldrig blir som man har tänkt. För den... Det går ju att läsa den här berättelsen som att det liksom, men hon bakar en liten deg och så blir det ett bröd. Men i själva verket är det ju en helt bizarr berättelse, den här meningen. Att hon tar surdegen och så bakar hon in det i 3 mått mjöl. Det säger ju oss ingenting egentligen. 3 deciliter mått låter ju jättelite. Fast det är ju inte den typen av mått det handlar om. Utan ser man grundtexten och man läser hur mycket handlar det om liksom. Den här mängden mjöl så är det motsvarande 40 liter mjöl som hon håller på med. Det är ungefär 24 kilo mjöl. Alltså, och det är någonstans handlar om att det motsvarar liksom en festmåltid. Det är det hon står och håller på med. Liksom. Det är att mängden mjöl. Jag vet inte om ni har provat att baka på 1 kilo mjöl. Det är ju hur mycket som helst. Och så står hon där liksom med 24 kilo mjöl. Så man kan ju lätt föreställa sig den där bilden, liksom, just hur hon står med den där lilla surdegen och så står hon och knådar och bakar och liksom det skvätter mjöl och det blir bara större och större och större. Och så tar det liksom aldrig slut. Och så från ur den där lilla surdegen så blir det en stor fest. Liksom. Det blir någonting som får bli till välsignelse för så många människor. Och jag tänker att båda de här två är ju en underbar liksom, parallell till vad Guds rike är och handlar om. Som Palle sa innan, Guds rike är mitt ibland oss. Det är ju här där vi är. Jag vet inte om du sa det i gudstjänsten eller om du sa det bara när vi var där ute innan. Men att det handlar ju om att Gud har lagt någonting i oss. Guds rike är inte bara himmelriket som kommer någon gång efter det här livet. Utan när det står om Guds rike i Bibeln, om himmelriket i Bibeln, så står det liksom om att det är här och nu. Att Gud har lagt någonting i dig som han vill att det ska få växa och ta plats och så ska det få bli till välsignelse. Att det ska få bli till en fest för så många andra människor. Jag läste ett citat en gång från ett gammalt helgon, 300-talet, Efraim av Syrien heter han. Han uttryckte så här. När Gud skapade människan la han hela himmelriket i hennes hjärtas djup. Människans uppgift består i att gräva tillräckligt djupt så att hon upptäcker den dolda skatt som hon bär på. Jag tänker att det någonstans är det ju det som nattvarden som vi sen ska få ta del av och som dopet också handlar om. Att Gud har lagt någonting i dig som han vill att du ska få upptäcka. Han har gett dig en gåva i ditt liv. En skatt som finns där. Och här skulle jag kunna sluta predikan. Det hade ju varit trevligt och lagom kort. Men jag tänkte, för att ni ska liksom få en bild av den här bakningen. Jag ska inte baka. Men jag skulle skicka med någonting. Så att ni liksom, du vet, nästa gång ni bakar. Tänker på det här. Så att ni blir påminna om Guds rike. Okej. Jag är inte så bra på det här med illustrationer. Men nu händer det. För grejen är, jag hade ingen vanlig gäst i kylskåpet hemma, men jag hade ett paket torr gäst. Jag har ingen surdeg heller, för att jag är jättedålig på surdegar. Därför det som är så häftigt med gästen, om vi nu tar den här parallellen. Man behöver ju vissa saker för en bakning. Alltså en gäst i sig själv är ju jättemenlös. Och om man då inte tar hand om den, surdegen eller gästen, om någon har haft en gäst eller surdeg hemma, vet ni vad som händer med den liksom? Den blir ju möglig och äcklig och den luktar ju vidrigt, den där surdegen. Gästen bara möglar. Men någonstans handlar det om att man kan ju tänka så här, det här är ju inte så mycket för världen liksom. Ganska klent. Det är lite bärst, grått, luktar lite skumt. Alltså du vet, det är inte så mycket att ha liksom, kan man tycka. Men det är ju den som gör hela grejen. Prova att baka utan gästen. Då blir det chokladbollar på sin höjd. Det är också gott. Men det blir inget bröd. Liksom. Och blater kan man också baka utan gäst. Visserligen det där osyrade brödet som vi har i nattvarden. Jag ska inte frakta det. Men jag tänker att gästen är ju den som någonstans vet. Det är där det händer. Det som ser så otroligt litet ut. Fjuttigt. Och som utan rätt förutsättningar bara inte blir någonting alls. Men med rätt omgivning och rätt förutsättningar så är det ju det som får själva saken att hända. Okej, okay. Så vi har gästen. Sen har vi vissa saker till här då. Det här är inte ens 2 kilo mjöl. Så tänk er 24 kilo mjöl. Jag tänker att mjölet och till viss del saltet, det är visst bara det man behöver för att baka, har jag hört. Sen kan man tillsätta lite söta grejer och lite kryddor och lite annat. Men egentligen är det bara mjöl och en gnutta salt som behövs. Jag tänker att någonstans handlar det om att gästen behöver få landa i någonting. En god miljö liksom. Det behöver vara liksom lite fyllighet runt omkring. Och om vi nu tänker så här. Här är du. En liten gäst. Det är ju lite symboliskt också. Gäst i Guds rike på något vis. På den här jorden. Då kan man ibland känna så här. Men vad har jag liksom? Det är inte särskilt märkvärdigt. Jag känner mig lite bärs. Lite, vet, jag har inte så mycket att komma med. Kanske att det rent av vad jag delar i mitt liv som luktar lite sunkigt. som inte är särskilt angenämt, som jag helst inte vill visa upp för någon liksom. Men så tänker jag att med rätt förutsättningar, med rätt omgivning, när du får liksom landa motsvarande senapskornet i den goda jorden, eller när du får ta plats liksom i en god miljö med rätt människor, vi önskar att församlingen skulle kunna få vara en sån, där du liksom får landa med det du är i ditt liv, så kan det få bli någonting. Något större. Du kan få bli en del av en större helhet. Och sen, själva miraklet, det är ju det här vattnet. Det är när vätskan någonstans får tillsättas till det här som det börjar bubbla i gästen. Alltså ni testa och baka om ni inte har gjort det. Det här är liksom dagens tips. Det är ju så himla häftigt. Så börjar det bubbla ur gästen. Och vattnet i Bibeln är på så många ställen symbolen för den helige ande. Och jag tänker att någonstans så handlar det om liksom, du vet, när vattnet får ta plats i det här, det är då det börjar puttra. Det är då det börjar hända någonting. Och när den helige ande får ta plats i en gemenskap, när den helige ande får ta plats i våra liv, då börjar det puttra. Då börjar det hända någonting. När Gud får översköljas med sin kärlek i ditt liv, då händer det något. Då börjar det liksom växa någonting. Jesus säger så här, jag citerade det sist jag predikade. Men han ställer sig upp på en högtidsdag och säger, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Anden är den som ger livet. In i det som känns så torrt och tomt och livlöst. Men när Guds ande får komma över det, då börjar saker och ting hända. När Gud får blåsa med sin kärlek över ditt liv, då händer någonting. Okej, är ni med? Salt är bra med lite krydda. Man behöver lite sälta. Ja. Den hänger ihop med mjölet. Okej, så vi har gästen, vi har omgivningen, vi har vattnet. Sen kommer den här. Jag försökte hitta någon träslev i den här kyrkan, men vi hade inget. Vi bakade lite för lite, tror jag, i kyrkan. Men den här får stå för liksom arbetet, ni vet. Någonstans behöver vi börja jobba med den här degen, annars händer det inte så mycket. Och jag tänker lite samma sak med våra liv. Gud har lagt dig, lagt ner i dig potential, gåvor, förutsättningar. Han har blåst med sin ande över ditt liv från den stunden han skapade dig. Och så säger han här, använd den delen av himmelriket som jag har lagt i dina händer. Använd de gåvorna du har fått. Var bland de människor där du är och gör något av det. Jag tänker att det är liksom, vi får göra det där arbetet. Vi är satt det här att leva vårt liv i den där vardagen. Och ibland kan arbetet kännas mer eller mindre tungt. Vissa dagar kan man känna att det är bara en sån glädje och det liksom flyter på. Wow, det händer saker. Och ibland känner jag mig som den där kvinnan som Josh så underbart målade upp. Liksom, som står där och det bara yr mjöl och det är stökigt och det är kladdigt och det är bökigt. Och vad ska det här ens bli av detta? Liksom? Vad håller jag på med? Men någonstans tänker jag att det är just det Gud utmanar oss till också. Du vet, ta det du har fått i dina händer. Jobba med det. Jobba där du är. Bland de människor där du finns. Var där. Lev där. Använd det du har. Dina förmågor, dina egenskaper, dina gåvor. Bruka dem. Gör ditt verk. Och jag ska skölja med min heliga ande över det. Och du ska få se att någonting händer. För sen är ju det häftiga. När man har jobbat där och känner att nu någonstans börjar den gå ihop, den där degen. Eller jag vet inte ens om den gör det. När man bakar nattjäsa frallor är den ju fortfarande, ska den ju dessutom vara ganska kladdig om det ska bli bra. Det är det bästa. Behöver man inte få den så där perfekt. Men sen kommer ju grejen. Sen ska det vila. Det är så underbart med bakning. Det ska vila. Och det ska vila länge. Ju längre det får vila, desto bättre blir det. Samma sak är det ju med fröet. Det behöver ner i jorden och sen kommer den här jobbiga, eviga väntan på att något ska hända. Jag vet inte om ni har... Det är också en sån här grej som jag ibland gör med barn, du vet. planterar frön på våren. Och så kommer de, du vet, varje dag och kollar, har det hänt någonting? Har det hänt någonting? Det är en superjobbig väntan. Men samma sak är det ju med bakningen. Det är när vi lägger det till jäsning och låter det få vila. Det är då det börjar växa. Det är då det händer någonting. Thomas Sjödin har skrivit en bok som heter Det händer när du vilar. Jag tänker att den sammanfattar hela alltet. Liksom. När vi vilar, då jobbar Gud. Och han beskriver i den liksom att det som är så spännande med själva skapelsen är ju att människan kommer in när allting redan är gjort. När Gud redan har gjort klart hela jobbet på något vis. Då får människan sättas dit. Och så vill Gud ha henne med i sitt arbete. Och Thomas säger så här, att det krävs bara en dag i veckan för att rädda ett liv. En dag i veckan av vila för att hitta en rytm. Han uttrycker som att vi vilar oss igenom våra liv. Att vilan är gudomlig och vila är att låta sig omskapas av Gud. Att vi får liksom ta det vi har och vi får jobba och vi får leva det här livet som vi gör. Men någonstans är det också först när vi liksom vågar vila. När vi vågar släppa taget ibland om våra prestationer och säga good enough. Nu Gud får du göra resten. Det är då det sker. Ibland tänker jag att vi behöver lära oss det som församling och som gemenskap. Att tillsammans får vi liksom använda våra delar och sen får vi ibland låta saker och ting vila för att Gud ska få växa. Men jag tänker att vi ofta också behöver i våra liv. Jag har liksom fått mitt liv och ibland så tenderar vi att stressa på och liksom tiden bara rinner iväg och vi, speciellt den här tiden på året, att vi är så sönderstressade av allt som ska hinnas. Jag vet inte hur många jag mött den här hösten som uttrycker att det har varit en tung höst. För att man har stressat mer än vad man brukar göra när hela samhället återigen öppnade upp. Och så bara fyllde sig på kalendern sådär jättesnabbt igen. Jag tror att det ligger något gudomligt i att vila. I att ibland bara få släppa sina ambitioner och säga Gud, gör någonting med allt det som är mitt liv nu. Blås på det. Med din ande. Skölj över det. Med din andes vatten. Jag gör mitt verk, men Herre, du kan göra så mycket mer. Thomas skriver så här, att vilan är inte den sista sucken av utmattning, utan en öppning för nya begynnelser. I kärleken, i arbetet, i skaparprocesserna och i formandet av en människa som jag vill bli och kanske inte ens visste att jag ville bli. Gud gör någonting i vilan. Så var ska vi landa det här bakkaoset? Liksom? Den här får symbolisera vilan. Ni ser. Fint. Det här är bara kaos, känner jag just nu. Och så kan man ju förkänna med sitt liv. Att det ibland är det bara kaos. Men jag tror att det är så här. Gud har lagt någonting i dig. Han har lagt en del av sig själv i dig. Från den stunden han skapade dig. Så andades han på dig. Och sa, ta emot helig ande. Ta emot av mitt rike in i ditt liv. Jag har skapat dig unik, fantastisk, med egenskaper, gåvor, förutsättningar som jag vill att du ska bruka. Jag vill leda dig in i en god gemenskap, i en god förutsättning, i en god miljö. Men framför allt vill jag få skölja över dig med min heliga ande. Så att du får se det lilla du har, som ibland kan kännas så futt och så litet och så unket, i det vill jag låta någonting fantastiskt få växa fram. Så att det får bli till glädje och välsignelse för så många fler. Någonstans är det hela julen handlar om. Att det där lilla människobarnet kommer rakt in i våra förutsättningar. För att vi ska få se att det kan få bli till välsignelse för så många fler. Och du och jag får kliva in i den berättelsen och bli en del av den. Guds rike är där du är. Och min bön och min längtan inför den här julen är att vi alla skulle få ta det lilla vi har. Låt det få bli i Guds händer. Lämna det där och säga, Herre, här är jag. Med allt mitt arbete och alla mina förutsättningar. Nu lägger jag det i dina händer. Blås på det. Låt mig få vila i det. Och få se att det finns förutsättningar för liv där. Vi ber. Jesus, tack för att du är där vi är. Tack för att du är mitt ibland oss. Och du ser våra liv. Du ser det där som ibland kan kännas fantastiskt och sprudlande och fullt av kraft. Herre, tack för att det finns dagar när vi får se det. När vi får stå i det och får känna att det här får vara med och liksom välsigna andra. Eller jag får stå i det jag har drömt om. Men du ser också alla de där dagarna när vi känner att vad är det jag ens har? Varför mår mitt liv? Vad är det ens jag har fått i mina händer som är värt någonting? Det känns ganska torrt, värst, halvsunkigt. Jesus, tack för att för dig så är ingen glömd. Ingen är för liten. Ingen är menlös. Utan du har lagt ner en del av ditt rike i var och en av oss. Och Herre, nu ber jag, hjälp oss att se det. Hjälp oss att upptäcka det. Kanske för allra första gången. Eller på nytt igen. Att vi har fått någonting av dig i våra liv. Och Herre, jag ber för mig, för oss, för den här församlingen. Att vi skulle få ta det vi har fått. Arbeta med det. Jobba med det. Och sen låta du få göra ditt verk. Herre, vi gör det vi kan. Hjälp oss att göra det vi kan. Men hjälp oss också att veta när vi ska släppa prestationen och låta din närvaro bara få genomsyra det vi är. Så nu är vi inför dig. Och vi ska strax få gå in i nattvarden här. Och jag bara ber att du skulle få komma med din nåd, med din vila och med din helige ande över var och en av våra liv. Amen.